Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens högmässotext på domsöndagen, den tredje årgången. Så skriver evangelisten Matteus i det 13:e kapitlet och från den 47:e versen. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl. Men de dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, i Matteus evangelium kapitel 13 så befinner sig Jesus vid Galileen tillsammans med sina lärjungar. Det berättas att han satte sig vid Genesarets sjö och undervisade. Det blev så mycket folk som samlades runt honom att han fick stiga i en båt och undervisa från stranden. Och här ger han fyra liknelser till förfolket. Och sen går han hem till Petrus hus i Kapernaum och ger ytterligare två. Men nu har han bara lärjungarna omkring sig. Och dagens text, det är den sista liknelsen i raden av liknelser. Och det måste också vara den liknelse som lärjungarna mest kände igen sig i. För den handlade om fiskafänge. Och vi vet ju alla att flera av Jesu lärjungar var vana fiskare. Men ändå så är inte allting i texten så lätt att förstå. Många grubblar och funderar, vad syftar nätet på? Vilka är det som fiskar? Och så vidare och så vidare. Och en del de tror att man förklarar liknelser genom att sitta och lägga pussel. Och tror att varje detalj i liknelsen har en motsvarighet i verkligheten. Och så har en del förklarat att ja, fiskemännen, det är ju förkunnarna. Och så har man tänkt sig då att det grundar sig i att såningsmannen i de tidigare liknelsen är förkunnarna. Och då borde det finnas en parallell här. Och sen har man tänkt att nätet är evangeliet som samlar in folk i kyrkan. Detta eftersom Jesus hade sagt att med himmelriket är det. Och så hade han börjat förklara en Guds rike eller kyrkan kan liknas vid, säger Jesus. Men en liknelse har oftast bara en eller två poänger. Och man kan inte alltid förklara varenda liten detalj i en liknelse. Som att det motsvarade någonting. Ibland finns detaljerna med för att göra liknelsen mer tydlig och levande utan att varje detalj har en särskild syftning eller motsvarighet. Enklast att förstå en liknelse, det är helt enkelt att se på hur Jesus själv förklarar liknelsen. Och inte läsa in vad man tror att det skulle kunna betyda. Jesus förklarar ju idag faktiskt att fiskemännen, det är änglarna på den yttersta dagen. Han förklarar ju det. Och nätet kan ju knappast vara evangeliet eftersom det samlar in alla fiskar. Både bra och dåliga. Och vi vet ju att på den yttersta dagen kommer de som har gjort gott uppstå till liv. Och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Johannes 5 och 29. Alla folk, står det, ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och det gör han ju inte i Guds rike, i kyrkan, utan det gör han ju med alla folk på hela jorden. Texten börjar. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. Den här formuleringen, vidare, det betyder egentligen återigen, palin på grekiska, och används också i de två liknelser som föregår dagens text. Det är som om man ville upprepa sig, förklara igen. Fast han använder hela tiden nya liknelser och bilder för att förklara vad han redan har förklarat för dem tidigare. Ni har ju hört, repetition är kunskapens moder. Det är ju ett gammalt latinskt ordspråk. Genom att förklara samma saker på olika sätt så förankrade Jesus lärjungarna i sanningen på olika sätt. Vi ska inte vara bekymrade om predikan tar upp saker som redan har blivit sagda och som vi redan vet om och som vi redan kan. Tvärtom, det är ju så vi lär oss. Och saker blir tydliga för oss, att det upprepas. Det förankras hos oss. Himmelriket är vidare, likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. Ja, lärjungarna som var fiskare, de fiskade ju på tre olika sätt. Man använde krok och lina för att fånga en fisk i taget. Som man än gör idag med metspö. Man använde kastnät. Och då var det en enskild fiskare som stod i vattnet. Och med ögonen såg han ut över vattenytan. Och så när fiskarna dök upp, då kastade han ett cirkelformat nät över stimmet som sjönk ner med tyngder. Och så drog han igen lina så att det här cirkelformade nätet drogs ihop till en säck. Och så drog han upp de här fiskarna. Fiskafänget i dagens text är den tredje varianten av fiske. Och det är det som kallas not i dagens text. Eller egentligen dragnät. Och dragnät, det är ett helt annat sätt att fiska på. Och det fodrade ett helt team av fiskare som var erfarna. Det var ett stort nät som drogs mellan två båtar. Och där ovandelen hölls uppe av flöten och där nedandelen hölls nere av sänken. Och detta nät förde man då fram med de två båtarna så att man drev fisken in mot stranden i en cirkel. Det var ett enormt stort nät. Och sen så drogs hela nätet ihop och drogs upp på stranden där man kunde sortera dem. Och då fick man förstås mycket fisk. Och som det står i dagens text, man fångar fisk av alla slag. När noten blir full så drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Ja, i Genesarets sjö så finns det ett 20-tal olika arter av fisk. Och de flesta är ätliga. Men sen finns det arter som en jude aldrig skulle äta. Till exempel, till exempel fiskar utan fenor och fjäll. Som det står i tredje Mosebok 11. Det vill säga malar och ål. Och sen var det också så att man kastade bort småfisk. För det är ju, det är för mycket jobb att rensa småfisk som mest består av ben. Det blir så lite kött. Fiskemännen i dagens text drar in dragnätet. Men de drar inte in det förrän det är fullt. Och det är ju idealet. Vi vet ju att ibland så fick man ingen fisk i det här dragnätet. Fast man hade fiskat hela natten. Det finns någonting oundvikligt över texten och bilden. Att domen är oundviklig. Nätet dras in. Hebreerbrevets författare skriver: det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Hebreerbrevet 9:27. När fiskar av alla slag möter nätet så kanske de hoppar till och simmar iväg en bit. Men flykten är skenbar. Nätet fortsätter framåt. Och hur man än simmar fram och tillbaka så finns det bara ett slutmål, stranden. Och där dras man upp. Oundvikligt. Världen är fylld av alla möjliga typer av människor. Gamla och unga, glada och ledsna, troende och icke-troende, arbetande och arbetslösa, små och stora, snabba och långsamma, vänner och ovänner. Och alla reagerar de olika på evangeliet. Budskapet om att Jesus Kristus, Guds son, har dött för alla synder och uppstått till vår rättfärdiggörelse. I tiden kan man hålla för öronen. Man kan rycka på axlarna. Man kan fly från Gud på olika sätt. Men det är bara tidsbegränsat. Nätet dras sakta åt. Och somliga lever långa liv. Somliga lever korta liv. Men förr eller senare finns det ingen återvändo. Då har vi alla dragits upp på evighetens strand. Då kan vi inte fly längre. Och det är vad domsöndagen handlar om. Den handlar om att liksom kyrkoåret går mot sitt slut, så går våra liv mot sina slut. Ja, själva universum har en sista utgångsdag som bara Jesus känner. Märker vi skillnaden mellan tiden och evigheten? I tiden så kan man krångla och trassla. Många lever hela sina liv i flykt från Gud. Och evangeliets budbärare försöker med alla medel att följa Guds uppmaning att gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in så att mitt hus blir fullt. Paulus illustrerar den här vädjan till människor. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall. För jag vet ingen råd med er. Aposteln Paulus säger till kung Agrippa: tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus: du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Och Jesus säger: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni ville inte. På den yttersta dagen så hjälper inga ursäkter. Man kan inte undanbe sig att stiga fram inför Guds domarsäte. Det hjälper inte om man inte har lust eller att man inte vill. Jesus säger: förvåna dig inte över detta. Ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv. Och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Aposteln Johannes skriver om den yttersta dagen: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Det vill säga, eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Jesus säger idag: himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl. Men de dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. En dag dras nätet upp på stranden. Är du och jag en fisk som samlas i kärl? som tas in i himlen? Eller är du och jag en fisk som kastas bort, som kommer till helvetet? Det är den fråga som domsöndagens texter ställer. På den yttersta dagen sker urskiljningen. Idag är mänskligheten blandad. Gud tillåter de icke-troende att finnas tillsammans med de troende. Men en dag är den tiden förbi. Men det sker en urskiljning här i tiden. Inte synlig för det mänskliga ögat. Men synlig för Gud. Då Gud samlar sina barn till sig redan här i tiden. För han kan ju klart se vilka som är hans får och vilka som är getter. Vilka som är ogräs och vilka som är vete. Vilka som är dåliga fiskar och goda fiskar. Och det har de blivit här i tiden. Det blir de inte först på evighetens strand. Det är därför Jesus och apostlarna vädjar med evangeliet. För att man inte för sent ska inse att det just är för sent. En dag stängs nämligen dörren. Och då kan man inte tro och omvända sig. Då är det för sent. Det står om de oförståndiga jungfrurna som inte hade olja i sina lampor när brudgummen kom. Att dörren stängdes. Så kom de tillbaka och sa: Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: Amen säger, jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det finns bara två olika kategorier. Två sorters fisk. Två sorters människor. Ingenting mitt emellan. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga. En väldigt besvärande fråga för många är: men hur blir det med dem som varken är onda eller rättfärdiga, utan bara snälla? Människor som inte känner Jesus, som inte är troende, men som ger till välgörenhet och gör sitt bästa. Människor som inte förtröstar på syndernas förlåtelse i Kristus Jesus, men som verkligen vill leva ett moraliskt liv. Som verkligen vill leva moraliskt rätt och vill vara vänliga. Hur blir det med dem? Här blir det känsligt för många. För vi måste väl ändå erkänna att det finns en hel del snälla människor också utanför kyrkan. Ja, ibland kan man ju undra om det finns snälla människor i kyrkan. Men ingenstans så kan vi läsa om att snällhet är samma sak som rättfärdighet inför Gud. Och om det vore tillräckligt med snällhet, så kan man undra varför Gud med sådan nit, sådan hängivenhet och sådant allvar uppmanar sin kyrka att förkunna för alla människor omvändelse och tro. Att föra fram evangeliet för att sedan konstatera: den som tror blir döpt skall bli frälst. Men den som inte tror skall bli fördömd. Markus 16:16. Men är man verkligen god bara för att man tror? Är man rättfärdig för att man tror på Jesus? Finns det inte också bland de troende också en hel del dålighet? Här måste vi reda ut begreppen. Guds norm för helighet handlar inte om snällhet. Guds norm för helighet, det handlar om att lyda allt som Guds lag säger. inte bara vissa saker. Guds lag säger inte bara att vi ska lyda vissa bud, utan att vi ska lyda alla bud. Inte bara lyda lagom mycket, utan lyda fullkomligt. Alltså till 100%. Oj. Så hur blir man rättfärdig inför Gud? Kommer någon någonstans att bli rättfärdig inför Gud? Låt oss låta skriften få svara på den frågan. Den säger: alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som han förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi berömma oss av då? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Romarbrevet kapitel 3, vers 23 till och med vers 28. Det betyder alltså att syndaren tillräknas Kristi rättfärdighet. Kristus är den som har friköpt oss och gett oss förlåtelse. Goda och rättfärdiga är vi inte i oss själva, utan i Kristus. Och denna rättfärdighet blir vår genom tron. Och därför ska vi tro att Jesus Kristus, Guds son, är vår frälsare och står rättfärdiga i ljuset av hans rättfärdighet, inte vår. Guds barn kallas goda och rättfärdiga, inte på grund av vad de är i sig själva, utan på grund av vilka de är i ljuset av Jesus Kristus. Hans rättfärdighet har ju tillräknats dem genom tron. Att snälla människor kommer till helvetet skapar obehag i oss. Men det är ju för att vi inte har hela perspektivet. För ingen människa är snäll alltigenom. För våra ögon kanske han eller hon verkligen är där. Vi tror att det är så. Det där är ju en genomsnäll människa. Men oftast så känner den personen själv till sina brister och vet vad han eller hon håller tillbaka som finns i hjärtat. Också snälla människor behöver förlåtelse. Det var också för snälla människor Jesus kom. Han dog också för deras synder. När människor säger att Gud är trångsynt, som delar in människor i bara två kategorier, så är det sorgligt. För skriften säger: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Gud vill verkligen innesluta alla människor i sin frälsande nåd. Gud säger genom profeten Jesaja: hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar. Men hur kan man förlika tanken med ett helvete för vissa med Guds kärlek? Hur kan man få ihop det? Och man behöver inte förlika tanken på ett helvete med Guds kärlek. Guds kärlek betyder att Gud sände sin son till vår värld för att friköpa alla människor från helvetets straff. Skriften säger han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Första Johannes brev kapitel 2 vers 2. Paulus säger till de judar som förnekade Jesus. Tänk nu på, han står inför judar som förnekar Jesus. Han säger: därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom syndernas förlåtelse predikas för er. Och att var en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Men dessa judar slutade ju i helvetet. Ja, det är sant. Men inte för att det inte fanns förlåtelse för dem, utan för att de inte trodde på Jesus Kristus. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Johannes 3, vers 17 och 18. Idag säger Jesus: så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Det är därför kallelsen till Guds rike är så allvarlig. Idag kallar Gud dig och mig. Han kallar alla människor till sig med sin kärlek. Guds sons blod renar från all synd. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud sa det till profeten Hesekiel: du människobarn, säg till Israels hus. Ni säger: våra överträdelser och synder tynger oss och vi förgås genom dem. Hur kan vi då leva? Svara dem: så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag glädjer mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar. Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Hesekiel kapitel 33, vers 10 och 11. Helvetet handlar om ett ändlöst lidande till kropp och själ. Och så säger somliga: citera inte så mycket från Gamla testamentet och Paulus, utan tala istället om Jesus. Han är så fin och kärleksfull. Och hur många är det då som vet att Jesus talade mer om helvetet än alla profeter och apostlar tillsammans? Visste ni det? Han talade till och med mer om helvetet än om kärleken. Varför? Därför att denna sanning är så viktig och så allvarlig. Det värsta med helvetet, det är inte smärtan, lidandet, gråten, ensamheten, mörkret och hopplösheten. Det värsta med helvetet är att det är utan återvändo. Då är det för sent att tänka på Jesus. Då är det för sent att tänka på omvändelse. Därför är det av kärlek vi förmanar människor och varnar människor för avfall från tron. Det är av kärlek vi förmanar människor som syndar att ångra sig. Ja, vi kanske till och med ställer dem utanför församlingen och kyrkan. Det är av kärlek. Därför att vi vet att den synd som man inte ångrar, den skiljer en människa från Gud. Och om man förnekar delar av Guds ord, så säger man att Gud inte talar sanning. Man säger därmed att Gud inte är Gud. Och har man ingen Gud, så har man ingen frälsning. Till den enda frälsning som finns, det är den som Bibeln talar om. Och det är den som är given genom Jesus Kristus, Guds son. Därför är det av kärlek vi varnar de som ännu sover obekymrade av synden, för det Jesus kallar den brinnande ugnen där man ska gråta och skära tänder. Men för de som ännu hör evangeliet, så är det inte hopplöst. Gud sträcker ut evangeliets ord med sin hand. Han säger till alla som är oroade över sina synder: kom, det finns ännu plats. Tro att Jesus är också din frälsare. Lita på att Guds sons blod har runnit också för dina synder. Var inte rädd. Gud älskar dig och vill omsluta dig i sin famn. Jesus tar emot syndare. Säg det tröstens ord till alla vilka glömt sin skapare och i synd och laster falla. Detta blott kan räddning ge. Jesus tar emot syndare. Vi har ej förtjänt hans nåd, men ut i sitt ord han låter kungöra sitt frälsningsråd. Nådens portar han upplåter för det fallna, kom och se. Jesus tar emot syndare. Den ett får förlorat har söker ivrigt tills han funnit. Jesus kärlek större var, med sitt blod har han oss vunnit fri och full förlåtelse. Jesus tar emot syndare. Kom nu alla, ropar han, nu till alla sorgsna själar. Ingen annan finns som kan till Guds barn förvandla trälar. Tro det fast du ej kan se. Jesus tar emot syndare. Fattig, syndig, ond i mig, din förlåtelse ovärdig, vågar jag mig fram till dig som har världen gjort rättfärdig. Med ditt ord den trösten ge. Jesus tar emot syndare. Jesus tar emot syndare. Också jag får ta det till mig. Också jag skall honom se, som förklarat mig rättfärdig, ansikte mot ansikte. Jesus tar emot syndare. Amen. Låt oss bedja.